Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hej och välkomna till CSR-podden där vi pratar om hållbarhetsfrågor och CSR-frågor, ansvarsfrågor. Och vi intervjuar kända profiler och röster inom den här världen.
Vi pratar med ankdammen.
Helt enkelt. Och idag så har vi träffat Jonas Karlehed som är hållbarhetschef på IKEA.
Sverige också, ska man lite tillägga.
Ja, och hur var det då?
Det var ett fantastiskt bra, roligt samtal. Jonas både bjuder på sig själv och är väldigt kunnig i hållbarhetsfrågorna och otroligt duktig på att svara på vad vi frågar helt enkelt.
Och dessutom debut för IKEA i poddvärlden. Det här är första podden de känner till att de har gjort.
Det är makalöst. Tänk, vi fick vara först med något i alla fall.
Trevlig lyssning. Välkommen hit Jonas.
Tusen tack.
Vi har två hypoteser om dig. Det ena är att på dialekten kan man dra slutsatsen att du är smålänning eller från Småland. Och det andra är att du har jobbat väldigt länge på IKEA. Är det fördomar?
Ja, det är ju nästan alla rätt. Jag kommer från Kristianstad som är inte så långt ifrån Småland. Men det är faktiskt Skåne. Ja. Och sen har jag jobbat länge på IKEA. Det är ju 18 år i andra halvlek och sen så var det nästan 2 i en första halvlek. Så att det är nästan 20 år totalt nu.
Och var det här du jobbar med nu som du drömde om när du var ung gymnasieelev?
Jag tror att delar av det jag jobbar med nu har jag haft med mig länge, länge, länge. Och den andra delen har kommit under senare år, det vill säga när vi får ihop både den sociala delen som jag har varit intresserad av ända sedan barnsben. Och sen så kommer miljödelen till något senare i mitt liv. Och sen där någonstans så har också ekonomi och jobba inom företag varit en del. Så att alla de här tre pusselbitarna har nu, känner jag, verkligen fallit på plats för mig och för företaget och också ute i samhället. Ju.
Vad är den sociala delen som ungdom? Det låter spännande.
Jag tänker att jag har haft förmån och har en brorsa som har ett funktionshinder och Downs syndrom. Mm. Och det brukar jag alltid fundera på när man tänker liksom, var kommer de här och de här engagemangen ifrån? Men den känner jag tydligt, den bär jag ju med mig utifrån den här omtanken om att alla ska med. Och tänk när vi bryr oss om Martin, då, min brorsa i detta fall, att han har det bra och så vidare. Och det är alltid en viss form av utanförskap när du har ett handikapp. Men när alla hjälps åt i familjen, bland vänner, i samhället, så blir det fantastiskt fint. Och det är klart, det är ju den tråden som har med sig barnsben.
Intressant. Vi blir jätteglada. Vi är djupt engagerade i sånt också. Ja. Nu ska jag göra så här, intervjuns stora klo. Och jag vet inte om jag kommer lyckas med detta. Men när man söker på ditt namn så dyker det upp någon som spelar gitarr i ett punkband.
Och jag har,
är det du?
Det låter väldigt bekant.
I nästa steg, dessa band har inga bilder på sig. Så jag tänkte, nu ska jag belägga att det är han med bild. Men det är du.
Ja, vi har ju teorin att han har utplånat dem och suttit
och
rensat nätet från det.
Men det är exakt. Du alltså? Ja,
absolut.
Berätta om din musikintresse.
Jag har hållit på med musik sen jag var väldigt liten kille. Jag kommer ihåg första gångerna man lyssnade på de första punkbanden på 70-talet liksom, och det förändrade mitt liv på något sätt, så bara yes, där sitter det. Och sen dess så har vi ju spelat i lite olika band, jag och min kompis för den tiden också, sen barnspel. Och bland annat så satsade vi för fullt. Vi ska ut och förbättra både världen och oss själva genom vår musik då på mitten av 90-talet.
Och då är det Monkey Pig.
Då är det Monkey Pig, ja.
Som var stora.
De var stora.
Jag har lyssnat på dem också faktiskt. Men jag såg, det här Glubellis, är det någonting du gör nu?
Nej, men däremot så efter Monkey Pigs alla satsningar, all in, full fart, så vi släppte lite skivor och så drog det väl ner lite på tempo. Sen så spelade jag gitarr i vårt kompisband då, Globally, som också satsade stort ett tag. Men de hade replokal i samma lokal som vi. Så det är mina vänner också.
Och det här håller du fortfarande på med?
Nej, det här är ju sen slutet av 90-talet, så att det är ju
många
år sedan. Ja. Men så sitter jag och spelar själv hemma gitarr så för husbehov och...
Men om jag modererar dig på en konferens, lovar du att spela gitarr då också? Om jag tar med gitarr. Det hade varit överraskat.
Då har vi en deal då, ja.
Förstår vi, en klod. Ja, det blir en fantastisk kombination. Ja.
Men numera så är du då, har titeln hållbarhetschef på svenska försäljningsdelen.
Ja, IKEA Sverige, IKEA och retail-delen då, ja. I Sverige.
Sustainability Manager tror jag det kallas på den engelska titeln. Vad innebär det? Den rollen.
Det innebär ju att jag har ansvar för hållbarhetsstrategin, hur vi tar ut den i IKEA i Sverige. Och det är ju en global hållbarhetsstrategi som IKEA har. Men sen varje land hittar ju de delar som vi tycker passar vår marknad, våra medarbetare. Så i praktiken är det bara då att göra planer och sätta strategier för IKEA i Sverige, att ut och prata med alla medarbetare, alla funktioner, säljavdelningar, marknadsavdelningar och så. Och sprida kunskap och det goda ordet och inspirera kring hållbarhet. Så det spänner ju både från den sociala delen och miljödelen. Så att det är otroligt inspirerande och kul jobb.
Mm. Du klipp på den här rollen i februari 2014.
Ja.
Så.
Ja.
Och varför fick du... rollen. Hur kom det sig att du blev rekryterad till den?
Mycket bra fråga.
Jag misstänker att det finns en anledning.
Ja, jag hoppas ju det. Dels att jag själv är ju väldigt intresserad av hållbarhet. Det har varit i många år. Jag jobbade på säljavdelningen i massa år i olika roller. Och bland annat med ansvar för hållbarhet. Alltså hur säljavdelningen kan ta sig an hållbarhet. Hur vi presenterar produkterna och ska vi gå från glödlampor till lågenergilampor som det var på den tiden, från engångsbatterier till laddningsbara batterier och så vidare. Så att jag jobbade väldigt tätt med min kollega då Eva som var hållbarhetschef på den tiden. Så intresset har funnits där under en lång tid i olika roller inom IKEA. Och det är klart, när Eva då flyttade till Ryssland för samma jobb, så hade vi en diskussion och jag sökte jobbet och fick det. Så att känns otroligt kul.
IKEA är lite kända för intern kultur. För oss som inte är IKEA-iter, kan det heta så. Håller du med om det? Känner du dig lite annorlunda? Liksom, finns det där? Är det sant?
Alltså det finns absolut en kultur och värderingar. Sen känner vi oss inte annorlunda så tillvida. Men däremot är det är starka... värderingen om IKEA, att vi gör saker tillsammans med lite linje annorlunda och en viljestyrka liksom att förändra saker. Så jag tycker det präglar ju faktiskt vår vardag. Jag har jobbat i några andra företag också och kan se både likheter och olikheter. Så jag tycker väl att det är en styrka för oss, att det är väldigt tydligt med värderingsdrivet företag, i synnerhet när det gäller hållbarhetsfrågor. För det överlappar ju varandra väldigt. Nyckelfrågan med hållbarhet är ju också de här nyckelorden, göra saker tillsammans. Vi måste ha driv och kraft ändå och inte bara prata om det och våga göra lite annorlunda lösningar. Så absolut att det...
Är det lika starkt nu som det var för 20 år sedan? Alltså, har det förändrats, om vi säger så?
Jag skulle vilja säga att vissa delar har förstärkts. Och sen kanske de andra delar som var mer aktuella då har tonats ner lite. Men grunden sitter där hela tiden. Men jag tycker just med tanke på hållbarhetsområdet så har det ju blivit oerhört mycket mer levande i hela organisationen. IKEA har ju hållbarhet i DNA på ett sätt med kostnadsmedvetenhet och så, utan att förstora det liksom 70 år tillbaka i tiden. Men det är ju nu när vi har blivit medvetna om planetens utmaningar, vårt företags utmaningar, som den delen av våra värderingar, vår kultur, verkligen blir en del av vår vardag och som vi måste förstärka ännu mer.
Så man jackar i kulturen mot en sanning som har blivit global istället på något sätt. Fakta stödjer kultur här.
Absolut. Så, och det känner jag väldigt tydligt att där, och det skulle jag vilja påstå, är vår stora kraftkälla. Jag känner det själv när jag pratar om hållbarhet att när jag hämtar kraften från IKEAs vision, alltså varför vi finns som företag, skapar en bättre vardag för de många människorna. Det är då det verkligen kommer en riktig motor in i sammanhanget, för då finns det inga tvivel om vilket håll vi ska. Att skapa en bättre och mer hållbar vardag för de många människorna. Det finns ju ingenting som är mer relevant än det i dagsläget för ett företag eller för ett samhälle.
Nu ska jag flika in och göra en liten hyllning. Jag har haft nöjet att talarförbereda Jonas inför ett engagemang. Och han var den enda chefen som sa, nej men jag behöver inte ta taxi, jag kan väl ta bussen. Då blev jag så här, gud vad fint egentligen. Men det är ändå de där små sakerna som spelar roll. Så det låter ju så här fånigt när man lyfter som ett här exempel. Men det är väldigt påtagligt att annars så pratar man väldigt mycket, men så tar man ändå taxi.
För att... Och du tror att han gjorde det med flit liksom, för att det skulle kännas så.
Ja, intrigant han är. Så kan det vara. Så kan det vara. Jag tror inte det i och för sig. Jag tror inte ens han kommer ihåg att han sa det.
Nej,
titta, han ser blank ut. Ja, nu är det inte.
Som hållbarhetschef på IKEA Sverige, jag misstänker att du ingår i liksom ett helt stort hjul av personer som håller på och jobbar med hållbarhetsfrågorna. Hur är ni bemannade? För att det är ju även globala sidan och andra företag. Och
så. Ja, alltså det känns ju oerhört tryggt att jag har ju 155 000 kollegor som också är hållbarhetsansvariga.
Okay.
Med samma titel på sitt visitkort. 155 000 hållbarhetsansvariga. Okay. För det är så vi ser det, att alla som jobbar på IKEA är ansvariga för att ta in hållbarhet i sin vardag. Sen självklart så är det ju en organisation som har förmånen då att få jobba extra mycket med frågorna. Och där sitter vi med motsvarande roll som jag har då, hållbarhetsansvarig för ett land, finns det ju alla 28 IKEA-länder. Och sen så finns det en global organisation med vår globala hållbarhetsansvarig, Steve Howard, som har ett team med specialister inom kommunikation och olika fokusområden. Och sen så finns det ju specialister inom vårt sortimentsbolag som jobbar med kemikalier, som har koll på varenda liten molekyl i det området. Och någon som jobbar med vår uppförandekod för leverantörer inom leverantörsledet, som har all koll på det. Och för vår del och för min del då, som jobbar som hållbarhetsansvarig i retail, så är det ju snarare att vara specialist inom retail-delen. Hur kan vi vara mer hållbara inom våra egna operationer, varuhusen i Sverige, och hur kan vi möta kunderna och inspirera våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma.
Retail är affärsverksamheten, kan man
exakt,
säga.
Exakt, våra varuhus, ja precis. Ja. Så att våra 20 varuhus och vår webb, för att förenkla det då i Sverige.
Och hur många blir det totalt? Och träffas ni någonsin? Eller bara, man vet bara att de finns?
Vi träffas ju, så att vi inom då varuhusvärlden så har vi ju en matris då, så vi träffas åtminstone en gång om året allihopa för att gå igenom våra globala strategier och vad vi ska göra här framöver. Och även då dela massa goda och bra exempel som vi har från länderna. Så här gjorde vi i Schweiz och så här där håller vi på i Australien nu. Och Kina räcker upp handen och säger det här är vår fokus här och vi från Sverige kan bidra med något. Och det är ju det som blir en sån oerhört styrka, att vi är ett globalt företag och liksom kan samla olika erfarenheter. För det är ju väldigt olika förutsättningar från olika IKEA-länder, självklart. Men det som förenar oss är att vi har samma agenda, samma hållbarhetsstrategi, people on planet, positiv. Vi vill ha en positiv påverkan på människor och miljö över hela världen.
Vilket land globalt inspirerar dig om du skulle lyfta något annat IKEA? Om vi går in, nu är vi inne i IKEA-världen.
Ja.
Så är det, ska man titta på fransmännen har kommit jättelångt i det här? Eller?
Jag skulle säga att det är olika delar som inspirerar mig från olika länder. Om man tar Frankrike, väldigt duktiga på många delar med textilinsamling och tar täten i vissa cirkulära initiativ då när det gäller cirkulär ekonomi. Och sen har vi engelsmännen som verkligen driver hur vi kan inspirera våra kunder och generera sin egen energi hemma då via solceller och så. Så att det är det som är häftigt, att det är olika förutsättningar på olika marknader och olika länder. Och det är där vi, dels kan vi ju testa olika produkter, olika hållbarhetsprojekt i olika länder och sen sprida det till andra. Men återigen, att förutsättningarna är väldigt, väldigt annorlunda.
Som hållbarhetschef så misstänker jag att du också får frågan väldigt ofta om leverantörsled. Ja. Det är någonting som folk har fått upp ögonen för.
Ja.
Och du är ju väldigt mycket ute och pratar, du syns ju i sådana här sammanhang, du kom och lyssnade på hållbarhetschef på IKEA, alltså på varuhusen, och jag misstänker att du ofta får sådana här frågor då.
Absolut. Mm. Och det är ju en väldigt förmån att kunna få ut och prata i hållbarhet i olika ämnesområden. Om du tänker specifikt kring leverantörsledet, ja, så är det ju en fråga som verkligen engagerar våra medarbetare, våra kunder, och det märker vi i mötet med kunderna, och vi ser det också i våra undersökningar och så, när vi ser liksom, vad är det för frågor som är viktiga, för att det är oerhört viktigt att vi tar hand om medarbetare, inte bara inom IKEA som företag utan även längre ner i vår värdekedja hos leverantörer. Mm. I Indien, i Kina, i
barnarbete är ju en sån fråga som har varit väldigt mycket på tapeten, ja, sista åren.
Ja.
Får du ofta fråga om det?
Den är inte så vanlig nu för tiden. Jag tror den var vanligare förr i tiden. Och jag tänker ju den dyker upp som ett problem i början av 90-talet för IKEA, att vi upptäckte barnarbete. Och då tog vi tag med det med kraft, så självklart är det ju oacceptabelt, men det är en komplicerad leverantörskedja. Mm. Och då sökte vi olika samarbeten med olika intresseorganisationer, bland annat Rädda Barnen, så att vi tillsammans sedan dess har gått hand i hand för att komma åt det här problemet. Så att självklart är det ju helt oacceptabelt. Det står i vår uppförandekod då, som heter IWAY. Så att det är ju en fråga som vi har jobbat med under drygt 20 år, väldigt intensivt.
Men räcker det att det står i uppförandekod som leverantören skriver på?
Nej, självklart inte. Men det är en bra start. Och sen bygger den ju på att vi verkligen förankrar den i ett samtal med leverantören. Att vi förklarar vad vi menar. Vi har samarbeten då, som sagt, med Rädda Barnen i UNICEF, så att man kan jobba inte bara med leverantören direkt, utan sen också ute i samhället via vårt samarbete med de här organisationerna och vår del som heter IKEA Foundation, som jobbar just med välgörenhet och den typen av aktiviteter tillsammans med partners. För då kan man driva frågan ute i samhället också parallellt för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar i utsatta områden. Mm. Så att vi försöker jobba på olika fronter med frågan.
Om nu en journalist på ett av dina fina besök på varuhusen plötsligt kom fram och så säger han att han har fått uppgifter om att den här plastbrickan på Blåmes, den verkar vara tillverkad av barn i Kina. Vad säger du då? Hur agerar du på den frågan?
Ja, dels så förklarar jag att
du har fel.
Det hade varit ett dramatiskt svar, men självklart så så förklarar jag att det är acceptabelt att vi har det i våra uppförandekoder och så, så att det blir klart vilken inställning vi har om inte det är klart sedan tidigare. Mm.
Men det triggar igång någonting minst, tänker jag, om med ett sånt påstående. Det utlöser någon slags plan om man börjar kolla upp det och så vidare.
Absolut, för alltså får vi ett sånt påstående så inte bara ska vi förklara hur vi tänker, utan det, sen släpper vi det. Sen är det ju full fokus på att ta tag i problemet direkt. Så att i så fall så går vi ju till leverantören och undersöker direkt. Och det är ju helt oacceptabelt. Vi sätter en åtgärdsplan och blir inte den åtgärdad så är ju en konsekvens av det här avtalet som leverantörerna har med oss att då avslutar vi samarbetet. Om vi upptäcker barnarbete som inte sen kan åtgärdas inom en kort tid.
I Svenska Dagbladet 2015 så var det en kort intervju som du gjorde och då pekade du ut cirkulär ekonomi som IKEAs största framtida utmaning. Håller du med dig själv sedan 2015? Och vad gör ni för någonting i så fall då?
Ja, jag
du är överens med
mig. Jag är överens med mig själv. Ja. Det är det ju verkligen och den är ju både superspännande och där är så mycket innovation och nya tankar och ny kraft i cirkulär ekonomi och samtidigt är det så utmanande liksom att ändå sätta ord och aktiviteter på. Men självklart för oss som företag så är det ju en förutsättning för om vi ska vara fortsatt framgångsrika. Det vill säga hur vi omfamnar den cirkulära ekonomin.
Vad gör ni då rent konkret? Ge mig de här krispiga exemplen nu.
Alltså rent konkret så har vi ju stora delar av den cirkulära ekonomin som ett av de här tre fokusområdena i vår hållbarhetsstrategi, då People and Planet Positive. Och det handlar om att vi strävar efter att bli resurs- och energioberoende. Och bägge de här delarna är ju nyckelelement också i en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Och konkret när det gäller resurserna, det vill säga materialen vi använder ju mycket trä, bomull och i synnerhet i våra två stora material. Då kan vi ju bidra med att sträva efter att ha hållbara material. Exempelvis att all vår bomull nu kommer från mer hållbara odlingar.
Menar du hållbara miljö, sociala aspekter eller mer hållbara håller en lång tid? Alltså vi måste tyvärr i ordet dåligt.
Hållbara utifrån att det är miljö- och sociala aspekterna. Så att man minskar vattenanvändning, kemikalieanvändning och även att odlarnas familjeinkomst ökar. Om man nu tar bomullen som ett exempel. Och samma plan har vi för trä, där vi är ju jättestor användare av trä i världen. Till 2020, att då ska all vår trä komma från hållbara källor. Så att antingen certifierat av FSC, den stora certifieringsorganisationen, eller vara återvunnet. Så det är ju ett exempel när det gäller materialen då som ska in i det cirkulära flödet. Och sen så självklart så jobbar vi på att då stänga de här materialloparna på primärt nu våra huvudmaterial. Alltså trä, kartong då i synnerhet och plast. Så att vi kan ta ansvar för det materialet, se till så att vi fraktar det på ett bra sätt, effektivt sätt till återvinningsanläggningar eller till våra egna leverantörer som sen gör nya produkter av vårt eget, inte avfall utan resurs, självklart är det det. Och på det sättet då ta stegen in mot den här cirkulära ekonomin.
Så om jag gjorde vi en gigantisk cirkel i huvudet där vi såg. Först såg vi de här hållbara materialen, bomull och trä som var märkta. Det är bra, det är check. Sen som jag tycker det är lite så här, det är inte cirkulär ekonomi för mig. Cirkulär måste vara den där cirkeln. Men nu har vi pumpat in allt det här 100%. Idag, av de 100% du får in, hur mycket kan du ta runt i loopen?
Inte så stora delar som vi skulle vilja.
Om vi skulle lägga procent. Nu är vi. Så här, nu är jag finansäker. Och så här. Ja. Om vi mäter det, är det 3%? Ja. Är det ens en 1%?
Alltså, om vi tar exemplet plast så kanske det är en 10% idag.
Det är ju mycket.
Och där har vi ambitiösa planer på att öka det.
Och är det även 10% då av de som har stuckit iväg hem till kunden? För det är ju den svåra loopen egentligen. Du säljer en sak och sen hur fasiken ska jag få tillbaka den in i min loop?
Ja, och det är ju andelen av återvunnen plast i våra produkter.
Ja, just det. Så då som tänker vi, du samhället i stort.
Ja, som vi primärt nu, och det är det som är utmaning också. Primärt så tar vi ju den plasten från våra egna loopar. För att där vet vi att vi har kontroll över innehållet i plasten. Men det som är då den stora utmaningen, och därför det här tar en liten tid då när det gäller övergången till cirkulär ekonomi, att vi behöver en ännu större marknad för återvunnet material. Så att idag har vi ju inte tillräckligt med material, lika mycket material som vi skulle vilja när designern nu sitter i Älmhult och ska produktutveckla tillsammans med produktutvecklare. De vill göra en ny pall i återvunnen plast, men det finns inte tillräckligt med plast.
Och det finns inte kvalitetssäkrat tillräckligt plast.
Exakt.
Så jag är väldigt öppen för att allting tar tid. Men vi måste se, var är vi innan vi också? För att annars börjar vi prata om det som det redan har hänt. Och så inser vi att vi är så långt ifrån att det har hänt så att det inte ens, liksom, vi är inte ens på startblocket nästan.
Eller? Ja, och där har du en poäng. För det är ju det som är en av de stora utmaningarna just med cirkulär ekonomi. När någonting blir ett modeord, buzzword i alla fall. Det är någonting som är nygammalt med kretsloppssamhället och så. Men nu är det ju väldigt aktuellt att prata cirkulär ekonomi. Och då är det ju lätt att vi alla tror att det kommer hända imorgon efter denna intervjun eller i nästa vecka eller nästa år. Men det är ju långa processer som vi nu inom IKEA arbetar med. Och det är ju ändå 200 år då linjärt tänkande. Så det är ju beteendeförändringar för oss internt. Och det är beteendeförändringar för konsumenter, alla vi som konsumenter.
Jobbar du någonting med designfolket för att stödja den här förändringen? För det är, liksom, vi måste ju gå till roten på något sätt. Och många gånger är det ju de som tänker tidigt som måste börja tänka annorlunda.
Ja, så tillvida att vi som jobbar inom varuhusvärlden, vi kan ge feedback till våra kompisar, kollegor då, som jobbar inom sortimentsbolagen då, utifrån vad våra konsumenter och kunder vill ha när det gäller återvunnet material och vilka typer av produkter man vill ha. Sen så är de specialister på ett av de här tre benen som vi har delat in cirkulär ekonomi då inom IKEA. Och det första då, det är ju där vi just börjar med oss själva, som vi kallar designa för cirkularitet. Och där är ju den stora delen av den cirkulära ekonomin. Att kan du komma rätt på det från början, så är det ju mycket som pekar på att det är nästan 80% har vi löst då. Det vill säga, då designar vi produkten rätt. Den är reparerbar, separerbara material, moduler som du kan sen växa med när du blir äldre och så vidare. Och de ansvarar för den delen. Och där jobbar vi intensivt med att utveckla vårt sortiment mot en cirkulärbarhet. Och även då samarbete tillsammans med andra som är ju helt nödvändigt, återvinningsindustrierna, att de nu kommer till oss och vi sitter sida vid sida för att utveckla sortimentet.
Bara för att jag blir så nyfiken, om du skulle lyfta en produkt, nu får du möjlighet att göra det, här kommer reklaminslaget. Vilken skulle du säga, det här är liksom, det här tycker jag verkligen att vi lyckades, här gjorde design sitt jobb så det swishade om det. Vilken skulle du? Vilken ska vi kika efter i?
Vilken av dem?
Ja, vem är en av dem?
Alltså jag tycker ju att när vi är som bäst på IKEA, då lyckas vi få ihop det här som vi jobbar med varje dag när vi tar fram en produkt. Det vill säga det vi kallar för demokratisk design. Så att varje produkt ska uppfylla 5 stycken kriterier eller villkor. Och det är ju, för det första så måste den ha en bra funktion. Tar vi fram en köksstege, en pall, så ska den vara schysst att sitta på. Den kanske ska vara stapelbar för att addera funktion. Den ska ha en schysst design. Det är det andra. För vi tror ju att världen kan bli lite vackrare då, men man har också bra design. Sen vill vi att den ska ha en bra kvalitet. Så att den ska hålla så länge vi och kunderna vill att den ska hålla. Och därför testar vi den i både egna och externa laboratorier. Det är det tredje. Och sen det fjärde då, att den även ska vara tillverkad på ett hållbart sätt. Hållbara material och människor som har schyssta hållbara villkor. Och när vi har satt de fyra...
Nu känns det som en prisuppdelning. Det här är kriterierna jag valt, den här vinnaren. Ja, vem är det?
Det blir en prisuppdelning, jag lovar. Ska jag hålla på den en stund?
Nej,
till?
Det ska du inte.
Nummer fem.
Ja. Ja, nummer fem. Och det är ju då att när vi har satt de fyra, då måste produkten även ha ett lågt pris. Mm. Så att så många som möjligt har råd att ta det fint hemma och leva mer hållbart hemma. Så det är det vi kallar för demokratisk design. Och
vinnaren,
som jag ser det då, är en pall, köksstegel som heter Mästerby.
Mästerby?
Ja, som är gjord av 100% återvunnen plast. Och det vi har lyckats med där är ju att nå fram, tycker jag, på alla de här fem parametrarna då i demokratisk design på ett schysst sätt. Och jag tror att när vi får med designaspekten, Så blir det också väldigt mycket lättare. I det fallet hade vi hjälp av Chris Martin, som är en jätteschysst designer som gjort mycket andra schyssta grejer för oss. För det är då vi får ihop den här innovationen, mötet med kunden. Design driver ju också lite nyhetsvärde, och vi kan kommunicera, prata om hållbarhet, återvunna material, sättet vi tänker på ett mycket mer spännande sätt. Än när det gäller en minst lika häftig produkt, vår skrivbordsunderlägg Skrutt, som är gjord av 50% återvunnen plast från vår egen plastfilm, som vi har tagit från våra egna pallar, skickat till egna leverantörer som sen skickat tillbaka Skrutt till oss. Men det är en fyrkant, jätteschysst funktion, men det är inte lika spännande då att prata om, så det, och förklara hållbarhet och cirkulär ekonomi. Och det tror jag är en nyckel. Mm. När vi når alla de här fem och kan förklara vad det innebär för mig som kund, då blir det automatiskt mycket lättare också att förflytta kunskap och engagemang inom hållbarhet.
Jag hade hoppats att du skulle säga poäng, för då hade jag en fråga om den.
Nej, men vi tar den också.
Ja, därför att på ett poäng här så det är ju en väldigt populär stol. Jag har faktiskt haft den själv i några modeller. Och då så är det så här, fullnarv läder från nötboskap. Mm. Och då slår jag tanken,
den vill han inte prata.
Hur har den här kossan haft det, tänker jag då?
Nej. Det behöver man inte då, med nötboskap, klimatfrågan. Det är ju
hur väger man även in där, liksom, hur djuren har haft det och sådana saker?
Självklart, ja. Absolut.
Ja, det var det min svar.
Men nöt och klimatfrågan.
Ja. Och läder i sig är ju också en av de lite större utmaningarna inom hållbarhets... När vi ska nå hela värdekedjan. Så har vi satt ambitiösa mål, men som vi har fått revidera, för vi har insett att gå ända ner till plantagen, som vi hade en ambition om att nå här inom kort, det var en större utmaning än vi trodde. Så att nu har vi nått till slakthuset, att där har vi satt mål att läder att det ska komma från hållbara källor. Men, så det illustrerar ändå att det finns ju självklart olika material, områden som är betydligt större utmaningar att nå de ambitiösa mål vi har.
Och hela garveriindustrin är ju enorma vägerskakarier som förstör hela bilar.
En sak till jag undrar om den här när jag då tittar på poäng, det är, var kommer det därifrån? Alltså för att jag hittar inte i beskrivningen vilket land den är tillverkad i. Brukar ni tala om vilket land som sakerna är tillverkade i? Eller var materialen kommer ifrån? Är det brasiliansk nötkreatur eller är det svensk eller...
Alltså vi kommunicerar inte alla delar, alla material ut i, när du läser om den på prislappen och på webben eller vad du nu ser informationen, för då blir det väldigt komplicerat, för det är många material som ska kommuniceras. Men, och ibland så kan det vara av rena konkurrensskäl som vi kanske inte nämner, om det nu kommer frågor på det. Men vi försöker vara så självklart så öppna som möjligt, och vi uppmanar kunderna att ställa frågor till oss om var exempelvis materialet kommer ifrån och vilka kemikalier vi har i en produkt.
Så om Torbjörn skulle ta med sig den här och fråga på ett varuhus, skulle han få ett bra svar då?
Jag tror att svaret skulle vara att det vet vi inte, därför att det är så många material som inte har svar på.
Ja.
Så det är klart att, men om Torbjörn verkligen säger nej, men det vill jag verkligen ha reda på. Mm. Och det tycker du ska...
Ja, jag vill gärna veta var den där nötboskapen, var den kommer ifrån.
Exakt. Ja. Så självklart så tar vi det vidare från medarbetaren på varuhuset in i våra system som finns och sen så når det till de ansvariga för just poängfåtöljen.
Ja. Det här blir en uppföljare.
Ja.
Om tre veckor efter detta ska vi se om systemet fungerar. Men jag har en annan fråga. Nu måste jag ju komma åt elefanten i rummet här. Som, alltså jag upplever ju lite att vi har ett dilemma. När det gäller er och när det gäller Hennes & Mauritz, våra kärleksvarumärken i Sverige. Ja. Det är ju hela tanken kring volym. Produktion. Och på något sätt så bygger det ju på att vi producerar väldigt mycket, vi konsumerar väldigt mycket och sakerna har ganska korta livslängder. Det känns ju som egentligen totalt motsatt i cirkulär ekonomi.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ser du samma elefant som jag ser? Eller har du ingen elefant?
Det finns många djur i rummet, men alltså, självklart är det en relevant fråga, för att vi som stort företag så är vi en del av konsumtionssamhället och vi är en del av alla utmaningar som finns, inklusive det du beskriver. Och sen samtidigt så är vi ju en del av lösningen. Och vi som stort företag vill vara en stor del av lösningen. Och det är därför vi har en ambitiös hållbarhetsstrategi, då, People on Planet Positive. Så att vi sätter ambitiösa mål för att kunna få ihop de här bägge delarna. Att kunna möta vår vision på IKEA, att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det innebär att vi vill nå ut till så många som möjligt.
Men ni måste göra om så väldigt mycket. Det är så hemskt mycket. Ni är så fundamentalt inne i... Er idé är så fundamentalt inne i volymproduktion, volymkonsumtion.
Ja.
Kommer ni klara den där, det där som du vill?
Det är vi ju helt övertygade om att
Tvivlar
vi ska göra.
Tvivlar du aldrig på det?
Men det är klart att vi har inte alla svaren när vi sitter här idag och inte imorgon heller på hur vi ska nå dit. Men det vi är helt på det klara med att för att vi ska överleva som företag, för att kunna nå den här visionen att skapa en bättre vardag för de många människorna, då måste vi gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Sätta superambitiösa mål på våra huvudmaterial att de ska vara cirkulära.
Nu är du ju bäst i världen på det här på IKEA, därför att du är deras hållbarhetschef. Men om jag hade intervjuat en varuhuschef istället, eller om jag hade intervjuat Sverigeansvariga, hade de varit lika invästa och duktiga på cirkulär ekonomi?
Jag tror att många av oss, alltså våra chefer och chefer i Sverige, har en bra allmän kunskap kring cirkulär ekonomi. För det är ju något som vi pratar mycket om internt på IKEA, och det är ju bland de områdena som man också läser om och nu i media också om vi får frågor om det. Så att jag tror att i de stora dragen så är man väldigt medveten om det, och i synnerhet då eftersom det är en central del i vår hållbarhetsstrategi som vi vill ju att alla som jobbar på IKEA Sverige ska känna till, alltså de 10 viktigaste sakerna vi jobbar med på IKEA.
Jobbar du med ledningsgrupper och med de här frågorna?
Absolut. Och alltså vi samlar ju ledningsgrupper, vi samlar inte bara ledningsgrupper men ledare på ett varuhus, både utifrån kunskap för att diskutera de här frågorna men också att inspirera. Att hur kan ni nu på varuhuset här i Kalmar integrera och göra hållbarhet som en naturlig del i allas vardag här. Vad har ni för nyckelfrågor? Kan detta vara någonting? Och inspirera till att man tar ett ägandeskap. För det är det också som är nyckeln. Återigen utifrån det här att vi är 155 000 hållbarhetsansvariga. Det är så vi vill det ska vara. Det är det vi jobbar med varje dag. Vi på GS Sverige sitter med det varje dag nu. Att verkligen integrera hållbarhet i varje funktion. Säljavdelningen är fullt ansvarig för sina hållbarhetsmål. Marknadsavdelningen likaså. Logistikavdelningen, kundrelation och så vidare och så vidare. För att det är enda sättet att vi nu ska få en utväxling på hållbarhetsarbetet och accelerera det för att nå just de här målen som vi pratar om, att bli cirkulära. Det kan aldrig sitta hos en som mig som hållbarhetschef eller mina kollegor som är journalister och specialister på hållbarhet.
Jag ska säga faktiskt, jag köper, dels så delar jag verkligen din uppfattning om att implementerad hållbarhet handlar om att alla har en roll att fylla. Det som jag blir lite så här fundersam kring, du har också, det är liksom, hela du är som ett Parisavtal. Det finns mycket frivillighet i, vad är det här för dig? Och i Ryssland får man göra det och i Sverige gör vi det. Och så inspirerar vi varandra. Men samtidigt måste det finnas en basblock som är en piska. Där vi slutar inspirera varandra och säger att det är no shit Sherlock. Du i Paris, ni får inte låta bli att prata om de här frågorna. Alltså, det finns ju också en basnivå som måste vara gemensam.
Absolut.
Och en tvingande förändring som inte bara ska vara inspirerad utan en väldigt tydligt visa vägen arbete också.
Absolut.
Och när jag tittar upp cirkulär ekonomi som är, tror jag, er en elefant i alla fall, det är vad jag tror. Liksom, finns det en agenda där du säger det här är vad vi globalt ska vara år 2020, det här är vad vi globalt ska vara 2025, finns det en sån som man kan krafsa på liksom?
Absolut, och alltså, om vi har pratat om inspiration och lite pariserhjul och hur du nu uttryckte det är absolut en nyckel att inspirera, men självklart hela vår People on Planet Positive agenda är full av KPI:er och mål. För alla de här funktionerna. Så det är just den kombon som är så otroligt viktig. Så det är därför när vi är ute nu hos ledningsgrupper och varuhusen, då är det ju dels moroten, hur kan vi alltså inspirera, sprida goda exempel. Men självklart så är ju basen där. Här är KPI:erna som vi alla ska möta. Det här har vi på IKEA committat oss till. 2020 så ska vi producera lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi som vi använder. Punkt. 2020 så ska all plast till vårt plastsortiment komma från förnybara eller återvunna källor. Punkt.
Jag är så glad. Tvång är underskattat. Tvång är bra.
Men för att du ska få en utväxling sen på det där så kallade tvånget då, så självklart så måste det ju till inspiration. Ja, det är där överväxling kommer.
Absolut.
Ju.
Absolut. Du ska motivera människor men också vara väldigt tydlig vad riktningen är. Absolut.
Exakt.
Så att det är inte tvång egentligen. Jag håller med.
Vindkraftverk. Ni gillar vind.
Det gör
sen
vi.
2015 så är ni självförsörjande på el i hela Norden, om jag förstår rätt.
Vi älskar vind.
Ja, ni har investerat i egen vindkraftsverkspark uppe i Glötesvålen i Härjedalen, va?
Ja.
Det måste ha kostat en hel del pengar.
Det kostar pengar, det gör det.
Hur
absolut.
Mycket?
Ja, hela den investeringen är ju dryga miljarden.
Ja.
De 30 vindkraftverken i Glötesvålen.
Ja, och var det lätt att få med ledningsgrupp och så på att investera en miljard i det här?
Självklart så är det här...
Nu ler han, jag bara säger han låg nu, ja. Vad roligt.
Självklart är det här diskussioner fram och tillbaka. Så är det här IKEA ska göra utifrån att få tillbaka pengar på investeringar och så vidare. Det är ju ena vågskålen. Det andra är att vi har en superambitiös hållbarhetsagenda. Som vi har satt upp de här målen. Att vi ska vara självförsörjande till 2020 i hela världen. Så självklart är det böljande diskussioner. Men det är ju inget snack om saken. Att det är bestämt fullt ut. Att dit IKEA ska. Och vi på IKEA då i Norden hade förmånen att redan då 2015 på våren. Kunna producera till och med mer förnybar energi än vi använder. Hela nordiska längder.
Jag såg en intervju där du fick frågan om ni kunde tänka er att sälja el också. Det är ju en ny affärsgren inom IKEA då. Men det har ni inte börjat med än.
Nej, och i dagsläget så är ju alltså det åtagandet vi har gjort. Vi har sagt att vi ska ju äga, det är ju 330 vindkraftverk nu i hela världen. Det är ju den investering vi gör för att vi ska producera då själva. lika mycket förnybar energi som vi själva använder. Så att även om vi skulle bygga 30 nya vindkraftverk till i Sverige, även om vi redan försörjer oss, så ska ju den energin då gå till vår egen verksamhet för att vi ska kunna vara energioberoende, som vi säger. Och sen har vi 16 i Dalarna, men så vi har 46 vindkraftverk i Sverige.
Men så då innebär det att i Tyskland där kör man med kolkraftverksel och så kompenseras det av finren el uppe i Norden, eller?
Även Tyskland investerar i vindkraftverk, men du har ju rätt i att det här målet att bli energioberoende, som vi då säger, det bygger ju på att i vissa delar av världen så tyvärr så är det inte möjligheter till att ens investera i vindkraftverk eller solcellspaneler, utan då är vi fram tills att vi har löst det beroende av att det är andra energislag. Och då vill vi ändå kunna bidra positivt genom att investera i andra delar av världen där det är andra förutsättningar. Så att vi totalt sett då blir energioberoende.
Ägarmässigt så är IKEA ett sammelsurium av företag och allt, tänk dig allt och stiftelser och liknande, som leder tillbaka till familjen Kamprad fortfarande, om jag förstår saker rätt, i alla fall sönerna. Och det är väldigt bra, för då är det långsiktiga ägare, det tycker vi är väldigt. Men ni är ju också ett bolag som har förmågan att flytta finansiella fonder mellan länder och kan därmed också vara de som kan undvika skatt. Mm. Är det här en hållbarhetsfråga för dig?
Absolut.
Att betala skatt i upphovsland?
Absolut.
Och tycker du IKEA gör rätt saker som det ser ut idag?
Alltså jag tycker vi gör rätt saker, och det är ju en självklarhet för oss att betala skatt, och den ligger ju helt i linje med en hållbarhetsagenda som vi har, att ta ett ansvar var vi än har verksamhet. Mm. Och det gör vi i de länderna som vi är verksamma. Vi betalar enligt lagar och regler, och nu under förra verksamhetsåret så betalade vi 800 miljoner euro, så det är nästan 8 miljarder då i bolagsskatt. Så det är nästan 20% totalt globalt sett. Globalt sett, så det är ungefär 20% knappt av vår vinst. Och i Sverige har vi betalat 5 miljarder, eller 2 miljarder de 5 senaste åren, har sagt, i bolagsskatt. Så det är också omkring 20% av vår vinst.
Och samtidigt finns ju anklagelserna just det att de här stiftelserna är placerade i länder där just varumärkes skatten är väldigt låg. Den diskussionen kommer ju upp med jämna mellanrum. Och den, ja, tycker du, den finns det inget belägg för överhuvudtaget då, eller?
Men det är klart att det finns olika placeringar, olika skatteregler i olika länder för de olika IKEA-bolagen. Vi har väldigt många bolag. Och där är ju också en utredning från EU för att harmonisera de här reglerna. Och det välkomnar vi, så att vi blir en del av den harmoniseringen.
Men en del av harmoniseringen nu, det är ju vad Apple råkar ut för på Irland.
Exakt.
Det är ett hårt sätt att harmonisera. Men ja, kommer ni kunna råka ut för det? Givet att ni då systematiskt kanske har slussat pengar till lågskatteländer.
Så jag kan, nu är jag inte någon skatteexpert, så jag kan alla IKEAs bolag. Det finns specialister på det också. Men det jag kan säga är att vi tar ansvar på alla marknader vi finns. Och där ska vi betala skatt enligt de reglerna som finns. För att bidra positivt i samhället.
Och det är en hållbarhetsfråga också.
Det är en hållbarhetsfråga, det är klockrent. Och den kommer att bli ännu viktigare framöver som en hållbarhetsfråga. Mm.
Om vi återvänder lite till maten. Två starka trender inom kött. Eller inom livsmedel.
Har vi pratat om mat innan?
Ja, har vi inte det?
Jag vet inte.
Vi är hungriga alla tre.
Ja, vi pratade ju om nötkött och nötdjur.
Ja, det var det.
Ja, men nu pratar vi om att äta dem också.
Det
vi gör med korsan innan vi gör läder av det. Får jag återvända till det?
Jag hänger med.
Ja, vad bra. Dels är det ju starkt ökad försäljning av ekologisk mat. Och dels så finns det en stark trend att man pläderar för minskat köttätande.
Ja.
Är det någonting som ni har tagit till er på IKEA? För ni är ju en stor tillverkare av mat, av även kött.
Absolut.
Och ni exporterar, ni är väl en av Sveriges största exportörer när det gäller mat också.
Absolut. Självklart. Det är ju en av de viktiga hållbarhetsfrågorna återigen nu, kött. Och vi har ställt om och uppdaterat hela vår IKEA food eller restaurangagenda, då matagenda här nu under de senaste åren. Och det är många som tycker att det gjorde vi alldeles för sent. Vi har inte lyssnat tillräckligt på konsumenter och medarbetare under många år på att verkligen ta tag i de här frågorna i tid. Men nu har vi gjort det och vi är stolta över att vi har en ambitiös agenda för att exempelvis minska salt och socker och onödiga tillsatser, allergener och så i vår mat. Så att exempelvis så lanserade vi våra grönsaksbullar för ett år sedan som ett alternativ till våra köttbullar. Vi har sen i höstas kommer all vår fisk och skaldjur från mer hållbara källor, så att ASC eller MSC certifierat. Så att vi är nog världens största restauranger som har hållbar fisk och skaldjur. Vi har halverat sockret i dryckerna i våra dryckestorn när man kommer till slutet av varuhuset, även på restaurangerna. Så att jag tycker vi gör en massa bra saker här nu för att förflytta den här agendan.
Men kommer ni ta bort köttbullarna?
Vi kommer inte
undrar ju hela världen.
Ja. Men vi kommer inte att ta bort köttbullarna. Och där ligger ju också en insikt och en omtanke om att om vi kan äta, minska mängden kött vi äter, så kan vi fortfarande ha ett köttätande och ändå klara hållbarhetsmålen. Och det är där det här dragläget ligger hos oss också. Alltså hur kan vi som företag som vill nå ut till de många kunderna inspirera utan att skriva på näsan och styra för mycket? Men det är inspirationen som gör att vi förflyttar det. Och sen om det kommer, sen så kommer det ännu fler vegetariska rätter och vi uppdaterar sortimentet nu i en rasande fart. Så
hjälper ni kunderna rätter i valet av mat, så att här kan du äta det gamla vanliga, men här har du ju det som är rätt, eller hur hjälper ni dem fram?
Vi vill ju göra det utifrån det är ju en central del i hållbarhetsstrategin också. Vi kan alltid peka på mål och målsättningar där för att motivera om det är någon som inte har trott på den riktningen. Men konkret i en restaurang så gör vi det genom att visa grönsaksbullarna på en liten hetare yta i restaurangerna och inspirera kunderna att här nu finns det ett alternativ, också genom prissättning för att styra mot de här alternativen. Så det är självklart så jobbar vi ju varje dag med det från medarbetarna på IKEA Food och vårt restauranggäng. Och det är ju spännande också att hur kan vi förflytta det, i vilken takt kan vi göra det? Vissa kunder vill komma till IKEA för att kunna äta lite extra gott och lite extra mycket bearnaise och så vidare. Hur möter vi den kunden som vill ha det samtidigt som vi vill inspirera våra kunder att äta mer hållbart? Så det är jättespännande diskussioner vi har.
Ni måste ändå tillfredsställa alla kundernas önskningar. Så det är inte så att du säger att ja, men vill du äta mer bearnaise, då får du gå någon annanstans. För att här får du bara grönsaksbullar.
Nej, i dagsläget är det inte det. Och
kommer det bli så?
Det tror jag inte, utan jag tror ju att alla vi, kanske även vi som sitter kring detta bordet, ibland skulle vilja ha lite bearnaise. Och nyckeln är kanske att vi äter mindre bearnaise, och när vi gör det så är den hållbart producerad. Vi äter mindre kött, men när vi gör det så är det hållbart kött. Så det är ju vår ledstjärna, att vi vill ta stora kliv åt det hållet. Och det är ju superspännande, för att maten är ju så nära oss. Och det vet vi ju, som du nämnde innan, att ekologiskt sortiment, det drivs ju i synnerhet från Sverige. Att det får vara konsumenter i ökningstakt.
Ser ni några sådana här tydliga tecken i mätetal av att människor börjar välja mer hållbara produkter, både mat och möbler? Ja. Och vilket skulle du peka på? Var har ni haft störst utväxling? Är det vid köp av Mästerby? Eller vilket är det? Var kan man se det?
Jag skulle vilja säga att dels så ser vi det ju, både i samtalet med kunderna varje dag i varuhuset, mycket mer frågor kring hållbarhet. Mm. Exempelvis kring kemikalier. Det är en fråga som har dykt upp dramatiskt mycket ofta, vilket är fantastiskt bra. Vi uppmanar kunderna, fråga mer. Och det illustrerar ju också vikten av att vi driver samma frågor i samhället. Det vill säga giftfri vardag, giftfri förskola som olika intresseorganisationer och politiker driver. och där vi då kan bidra från vårt håll, från ett företagshåll, så att vi driver de frågorna tillsammans. Så det är ju ett exempel. Ett exempel på ett sortimentsområde som har ju dramatiskt ökat. Det är ju på belysning. Det kanske har varit det tydligaste sortimentsområdet de senare åren, eftersom det har varit också ett gott exempel på att alla parter i ett samhälle driver samma fråga. Det vill säga att vi fasar ut gamla glödlampor som är ineffektiva, ger mer värme än energi. Och då fasar in lågenergilampor och sen då i nästa steg LED-lampor. Och där har vi ju gått all in, så vi har bara LED sen förra hösten, 100% LED. Så att det sortimentet har ju gått fantastiskt bra, och det tycker jag är en sån erfarenhet som verkligen ger mig personligen då styrka också, och när det gäller hållbarhetsarbete, att när vi når ut med ett sortiment som faktiskt är bra för kunden, för man sparar på elräkningen, och det är också ett jätteschysst ljus, och det finns dimbarhet och styrbarhet, en massa goda grejer, fräckare, coolare design på produkterna för de som gillar det, för att det är små, små dioder. Och sen är det bra för miljön, uppenbart, vi sparar energi, och därmed är det också bra för IKEA.
Mm. Bra exempel.
Så, att, så jag tycker den ger råg i ryggen liksom, att gå all in på sortimentsområden.
Det här är ju någonting, IKEA råg är ju en sån här som landar så här dunk i dörren, innanför dörren, varje år. Och jag tänker inte ens fråga dig varför du bara skickar en digitalt istället för katalog, för den frågan får ni säkert en massa gånger. Men det är ju här, det är i den här som jag skulle bli inspirerad till en hållbar livsstil, tänker jag. Det här borde ju vara ert manifest för det. Så då ägnade jag mig åt att bläddra igenom den, och så tänkte jag så här, hur blir jag nu? Nu satt jag på mina hållbarhetsglasögon. Och då ska jag först säga, jag tycker ju att det ni gör genomgående är ju väldigt snyggt kring vad är Sverige. Alltså hur ser svenskheten ut? Det är ju alla färger på människorna i den här katalogen. Och de är alla åldrar, liksom, väldigt bra i mångfaldssammanhang. Ja. Det finns inte en enda med en synlig funktionsnedsättning. Har du tänkt på det?
Det är relevant. Det är jättebra.
Det finns inte en käpp, framförallt inte rullstol. Ibland undrar man hur fasen ska du få in en rullstol i det här hemmet? Det går ju inte.
Jättebra input.
Det finns inte. När det gäller andra miljöfrågan, vad skulle du säga? Var i den här katalogen stimulerade mig till en hållbar livsstil? Så att det är synligt.
Ja. Jag tror att, som du själv sa, så är det ju exempel både på omslaget och sen baksidan utifrån mångfaldsperspektiv. Och sen så har vi ju mer hållbar fisk på baksidan då, med våra laxborgar som kommer från certifierad ASC.
Men ni lagar ingen vegetarisk mat i hela katalogen?
Nej, det kanske inte gör. Vilka hållbarhetsglasögon du har på dig?
Jag tänkte jag skulle liksom...
Då måste jag låna nästa gång. Men jag håller med att vi kan självklart bli ännu bättre i en katalog. Och för mig som jobbar med hållbarhetsfrågor varje dag, så det är ju den inputen jag hela tiden ger till mina kompisar som jobbar med en katalog. Och jag tycker ändå att vi har tagit bra steg framåt.
Vad skulle du peka ut som ett bra steg, om vi är konkret?
Ja, belysning till exempel, där vi pratar LED och energisparare på kök, där vi pratar om källsortering.
Det är ett uppslag och det är jättetråkigt. Så här. Det är lätt att vara hållbar också. Ja, det visste vi ju redan.
Då ska vi göra det ännu bättre till nästa
år. Det är inte sexigt uppslag. Liksom. Ja.
Och lite matförvaring för att minska matavfallet och så. Så att jag håller fullständigt med att vi kan bli ännu bättre. Men jag tänker att en styrka som vi har, det är att vi kan integrera hållbarheten i de olika sortimentsavsnitten här, och de kanske smygs in i olika lösningar vi visar. Så hur kan du källsortera på ett schysst sätt hemma? Ja, men då spränger vi in det i köksavsnittet. Det är inte det att det är en stor rubriksida, så här kan du leva mer hållbart i hela hemmet. För vi tror inte på det som är det, för då blir det så...
Nej,
paketerat. Så att...
Det var jag nog inte ute efter. Jag var nog ute efter dina sneak... För det är också så här, om man läser den katalogen och så ser jag så här, i en debattartikel säger du i WWFs debattartikel, tillsammans med WWF så konstaterar du i en debattartikel att år 2030 då ska svenska hushållen konsumera 4 ton CO2. Idag konsumerar vi ungefär 10. Det är en väldigt radikal omställning. Och så tittar jag på den här katalogen och säger, steg på vägen... Alltså... kommer vi klara av de där målen? Nu är jag tillbaka på det här.
Ja.
Måste vi på något sätt? Och hur?
Ja, återigen, alltså cirkulär ekonomi är ju är
men
nyckeln.
Men var är återvinningssidorna här där det står så här bryter du ner din möbel, här tar vi emot dem. Åk aldrig bil till oss, bussarna går. Det finns så mycket ni skulle kunna ha gjort som, det behövs ju så mycket mer om vi verkligen tar det här på allvar.
Jag håller fullständigt med dig. Och det vi pratade om tidigare är att vi gör mycket redan idag när det gäller materialåtervinning och så vidare. Vi har mycket kvar att göra när det gäller att verkligen leverera på de här delarna som ingår nu i den nya cirkulära ekonomin när det gäller delning och uthyrning, reservdelar och så vidare. Och det projekt som vi sitter med nu, återigen 200 år av linjärt tänkande, vi går in nu med full hastighet i den cirkulära ekonomin. Och där är många spännande projekt på gång som just tar upp de här nya ekonomierna som kommer i cirkulär ekonomi. Men vi har inte landat i alla projekt, så därför tar vi inte ut dem stort i exempelvis i katalogen. Detta året. Mm. Men jag är helt övertygad och ska jobba varje dag för att det ska bli mycket synligare här inom väldigt kort framtid.
Så nästa år när jag får katalogen då kommer jag säga, nu har det hänt. Nu är det inte business as usual, nu är det nytt.
Ja, jag skulle kunna tro. Vi har många spännande projekt som vi sitter med just nu. Liksom, över en handfull på IKEA i Sverige för att just ta de här sprången inom cirkulär ekonomi. Och det är ju vissa som redan är ute idag av vårt samarbete med Blocket till exempel. Mm. Är du IKEA Family Emblem kan du sälja din IKEA-möbel kostnadsfritt.
Mm. Jo, men det vet ju jag, men det fanns ju inte här.
Nej,
liksom.
Och det är just
det. Vill det vill jag ju läsa
om här.
För att testa en teori lite grann. Att ni jobbar väldigt effektivt och vi beundrar jättemycket av det ni gör. Mm. Men samtidigt så... När man tittar på katalogen som är väldigt traditionell kommunikation så blir det plötsligt väldigt svårt. Det är väldigt mycket krafter som brottas med varandra och det finns en tröghet i systemet. Alltså det finns ju många marknadschefer som sitter och anser att hållbarhetskommunikationen får inte störa den vanliga reklamen som man säger. För att man ser det som två helt aparta saker. Man ser inte hur hållbarhet gynnar affären. Mm. Och där ligger en problematik som jag gissar även finns lite återspeglad i katalog också.
Ja, men självklart, det är ju den stora utmaningen också för ett företag. Alltså hur får vi ihop den här övergången till det nya hållbara samhället utan att tappa kunder och så vidare just på kort sikt. Och där får man hitta ett rätt tilltal, vilka produkter är det vi förflyttar och vi ska själva hänga med. Så att det, självklart är det ju en liten spänst i...
Ja, precis. Men det finns också ett större fokus på risken att tappa kunder än att få nya kunder.
Det finns självklart i vissa grupper. Många av oss på IKEA har ju självklart en fullständig tro till 100% på att våra kunder... vill leva ett mer hållbart liv hemma. Pratar vi om produkter som kan hjälpa våra kunder till det så kommer också den andra delen av hållbarhet, alltså den ekonomiska hållbarheten, automatiskt. Så jag tror att det är kunskap också och kanske också lite kommersiellt mod som också behövs ännu mer. Jag tycker vi har ett fantastiskt bra samarbete mellan olika avdelningar på IKEA i Sverige när det gäller de här frågorna, men relevant fråga att vi kan ju ta ut det ännu bättre än IKEA-katalog.
Ja, jag tänker på den här artikeln som Åsa hänvisade till med som där en debattartikel som du var med och signade tillsammans med flera andra. Ja. Där pratar man ju om en undersökning från WWF och siffrorna man lägger upp där, det är liksom att 50% av de tillfrågade tänker på klimatfrågorna varje vecka. Ja. 80% är beredda att göra justeringar i sina inköp och sitt liv. Mm. Och då tänker man att det kunde... så att säga basen och intresset från kundernas sida borde ju göra att hastigheten även i kommunikation och visualisering av det här borde kunna öka i tempo mycket, mycket mer.
Ja, jag håller med om att det kan öka ännu mer. Sen tycker jag att vi förflyttar det här rejält inom IKEA i Sverige då, både i varuhusen och i en katalog som ett exempel och på webben. Och framförallt så jobbar vi intensivt med det nu inför kommande verksamhetsår som vi säger som började nu 1 september. Att det här är ju en fråga om vår fortsatta framgång som företag. Sen tror vi ju också på IKEA att ett av de starkaste verktygen för att förflytta just hållbarhetsfrågan, både för oss själva, för kunderna och inom övriga intressenter i samhället för vår del, det är just att prata om demokratisk design, som jag nämnde tidigare, de här fem olika kriterierna som vi har för att ta fram alla produkter. Och det är också ett huvudämne som vi börjar katalogen med för att just beskriva detta. För det upplever vi är en berättelse, en historia som inte är så känd bland konsumenter och andra i samhället, att det är så vi på IKEA bygger hela vårt sortiment. Och kan vi berätta om det, så blir det tydligare också att hållbarhet är en del av de här fem faktorerna. Men vi kan inte kompromissa på någon av dem. Vi kan inte bara köra hållbarhet utan att det är en schysst design av Chris Martin på pallen. Allting måste funka, och det är det som är det häftiga, det roliga och det spännande som vi vill sätta på IKEA. Och när vi når det, då börjar det här hända på allvar.
Men nu sitter jag lite krasst. Är det inte där vi är väldigt mycket med hållbarhetsprodukter? Att ett tag i början var det äckliga viner, men de var bra tillverkade. Nu är det faktiskt goda viner och de har ekologiska druvor. Alltså jag tycker att vi har kommit dit väldigt långt. Att hållbarhet kan inte vara det enda. Du kan inte bara köpa det för att det är en hållbar produkt. Du måste köpa för att den är god eller för att den är snygg. Och en förväntan allt mer är att den ska ha. Sen kommer vi tillbaka till de här volymerna. Det är ju det som är stötestenen. Hur många sådana produkter kan jag köpa per år? Ja. Och vad är villkoren för att den produkten då ska kunna köpas?
Ja.
Kan jag volymhandla om vi jobbar cirkulär ekonomi? Går det? Är det ens förenligt? Eller kommer det vara, jag köper färre saker men jag köper dyrare saker istället? Och då har vi liksom jätteomställningsresa i hela vårt konsumtionstänk väldigt mycket.
Alltså,
då säger era fem kriterier är bra, men det behövs någonting till där ni säger så här, och när minskar vi gånger 100, du åker aldrig hit, du köper en sak på nätet och det gör du var tredje år. Där satt den.
Och det här är ju också en del av den cirkulära ekonomin. Alltså det vi inom varuhusvärlden då arbetar med, förutom att vara designers, produktutvecklare på sortimentsbolaget, pratar om hur man vill designa produkten. Där ingår ju de här fem parametrarna då när de designar. Så är ju vårt ansvar sen också att inom vårt cirkulära IKEA prata om hur kan våra konsumenter, våra kunder förlänga livet på en IKEA-produkt. Jo, sälj den på Blocket. Vi kommer att ha mycket, redan idag har vi 2000 reservdelar. Vi pratar inte så mycket om det på IKEA. Det måste vi börja göra. Vi måste utöka sortiment. Vi måste ha workshops kring hur man kan reparera, förlänga livet på IKEA-produkten. Om du vill hyra din IKEA-produkt istället. Om du vill dela. Så att det är hur många spännande projekt, tankar som vi arbetar med. Just för att ha en lösning på det du beskriver. Hur kan vi fortsätta växa som företag? Det vill säga nå vår vision, skapa en bättre vardag för de många människorna inom planetens begränsningar. För det kan inte vara ett motsatsförhållande, i synnerhet om man tänker globalt. Eftersom vi ju ser att inom de närmsta decennierna så kommer det ju tillkomma ett par miljarder konsumenter in i det här konsumtionssamhället. Å ena sidan är det ju ett fantastiskt steg. Man tas ur fattigdom. Men å andra sidan är det ju den här utmaningen för planeten som vi alla är medvetna om. Men det är där vi känner att vi kan bidra.
Ja, nu. Jag tror att vi ska komma till änden. Vi brukar ha en ände där vi alltid tror, vi har en tilltro här i podden. Det är att vi pratar alldeles för mycket om misslyckanden. Vi pratar alltid om allting som är så bra. Du har ju en enorm talang att hålla med oss. Det är ju jättetråkigt nästan. Så fort vi har hållit emot så här, jag håller helt med dig, så går han vidare bara. Otroligt snyggt tekniskt, retoriskt tekniskt. Men har du något misslyckande som du skulle dela med dig av och säga, vi tror att det finns lärande i misslyckanden. Vi pratar allt för mycket om framgångar och så säger vi, döljer vi att vi faktiskt på vägen har lärt oss någonting av att vi har misslyckats. Har du någon här misslyckande historia som du skulle lyfta fram?
Hur lång tid har vi kvar?
Har du så många?
Jo, men det är klart att IKEA bygger ju på en massa misslyckanden också som vi hela tiden vill lära oss av. Och, alltså, förutom ett som vi redan har pratat om, det är ju hela vår matagenda. Att vi skulle varit mycket tidigare på det utifrån att utveckla mer hälsosam och hållbar mat. Så finns det ju mängder av produktmisslyckanden som vi tar fram. Och ett exempel tycker jag är väldigt tydligt. När vi tar fram produkter som vi har alla ambitioner i världen om att den ska hjälpa våra kunder att leva ett mer hållbart liv hemma. Men den blir för teknisk, den blir för svår att både visa för våra kunder i varuhusen Det bygger ändå på ett visst mått av att vi som, om man är kund hos IKEA, att man enkelt och snabbt ska kunna förstå produkten. Och sen användandet av produkten hemma hos kunden också, att det blir svårt, det är inte enkelt tillräckligt.
Till exempel, har du
vi har en energimätare som vi lanserade för något år sedan som är hur bra som helst i sig. Men där du kan koppla den till din elförbrukning hemma och se när du konsumerar som mest och då ändra ditt beteende. Men det blir för svårt för oss att visa den på ett bra sätt i våra varuhus så att våra kunder förstår att detta är riktigt bra för att du ska ändra ditt beteende och leva mer hållbart liv hemma. Så vi måste ta tillbaks, göra om, göra rätt från början. Och hela tiden med den insikten om när vi är som bäst och starkast då på IKEA, det är när vi får till det här enkla. Mm. För då kan vi nå ut till de många kunderna och då kan vi också inspirera de många att leva mer hållbart liv hemma. Får vi inte med enkelheten, då når vi inte ut brett.
Det var så fint slut, så vi tackar så mycket.
Tack för att du tog dig tid att komma hit.
Vi låter tusen dem hänga tack. I luften där enkelheten ska ta
av. Jättekul. Tusen tack för bra diskussioner.
Tack.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.